Hur tjock måste en igelkott vara innan de lägger sig för vintern? Och varför är alla ålar så lika? Ja, Naturmorgon från den 9 oktober 2021 handlar om detta, men börjar på en fågelstation i Gryts skärgård. God morgon, välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och på plats på Häradskär finns fältreporter Lena Näslund. God morgon, Lena.
God morgon, Jenny.
Näten är inte uppe ännu, va?
Näten är inte uppe ännu. Det är ju fortfarande ganska så skumt. Det är en bra stund kvar till solen går upp. Här har varit en gnistrande stjärnhimmel, men den börjar faktiskt blekna bort. Men SMHI hade ju utlovat molnigt, så här råder en viss besvikelse över att det är liksom öppet upp i himlataket. Det kan ju låta konstigt, men muligt väder ger större chans till fågelfångst.
Mm. Frågan är vad fåglarna egentligen föredrar.
Ja, fåglarna föredrar väl förmodligen det stjärnklara, för då kan de fortsätta.
Just det.
Skulle jag tro. Så de är väl som folk är mest.
Mm.
Om du fick... De flesta föredrar det.
Just det, de flesta. Om du får välja en favoritfågel, det kanske man inte får, men har du något som du önskar att du skulle få träffa på idag?
Alltså, jag vet att det surrar rykten här om blåstjärt till exempel, och det vore ju inte fel. Annars så tycker jag ju att den lilla kungsfågeln, den är ju så bedårande, så den kan man ju aldrig låta bli och önska sig.
Vi önskar oss den så länge, men lite annat om vad som kommer i Naturmorgon först bara. Mossor är också högtid för nu på hösten. Det är sådär lagom fuktigt och inte för ljus, tycker de, tror vi. Och idag ska vi lära känna en av våra landskapsmossor, nämligen Blekinges. Det är alldeles strax här i programmet. Och just precis den här veckan på året är det också tid för en fjäril som heter mjölkörtsspinnare. Den lägger sina ägg precis nu. Och Naturmorgons Lisa Henkov och biologen Pav Jonsson, de blev vittnen till detta på Öland för bara ett par dagar sedan. Och den här fjärilen ser förresten ut som en bevingad lejontiger. Och i vår andra timme då ska vi få ett reportage om ål. Vi vet, fast ingen har ju sett det, att de leker i Sargassohavet utanför Nordamerikas östkust. Ny forskning visar nu att ålen, till skillnad från andra välkända fiskar, inte har några genetiska anpassningar till platsen där den lever sitt liv. För en ål som har levt sitt liv i en svensk å, den kan få ungar som sen hamnar någon helt annanstans.
Deras avkommor kanske sen hamnar i Nordafrika då.
Aha,
så det är som är slumpmässigt var larverna hamnar, kan man säga, när de driver över Atlanten då.
Det finns väldigt mycket aha när man pratar om europeisk ål. Och så ska det handla om igelkottarnas invintring. De behöver väga som ett större smörpaket ungefär innan de går i ide. Det ska vi prata om, och så har vi förstås en kråkvinkel allra sist i Naturmorgon. Men vi börjar alltså i Gryts skärgård hos Lena Näslund. Det känns som att Lena, du dras ofta mot ytterskärgårdarna. Du har varit många gånger på Nidingen för att följa året där, kan man säga. Det är ju på västkusten utanför Hallands kust, men också långt, långt ut. Mm. Och sen så är det någonting med dig och det här med ringmärkning och fågelforskning. Och så. Vad är det som drar dig, tror du?
Alltså, de här platserna där fågelstationerna ligger, de hamnar ju ofta på fyrplatser och långt ut. Och det är ju för att det både finns någonstans där fågelforskarna kan hålla till och bo. Men också att det är de här första platserna som fåglarna möter. Så det är ju bra ställen för fåglar och att få vara med om ringmärkning är ju ett fantastiskt sätt att få se fåglar på nära håll. Och det är ju en otrolig upplevelse att kunna se de här detaljerna och känna de olika fåglarnas karaktärer. Så det är ju speciellt. Och sen de här platserna är ju oftast otroligt vackra. Häradsskär här ligger längst ute i Gryts skärgård. Utanför sen så finns Gotland och Gotska Sandön. Och jag vet att det finns ett väldigt stort intresse här för vädret i Baltikum. Eller vad säger du, Claes?
Ja, så är det ju. Det handlar ju om när fåglarna sträcker ut på kvällen och natten innan, och då ska det ju helst vara fint väder, svaga vindar och stjärnklart. Och sen så ska de då helst, om vi får avgöra, så ska de ju möta ett lite sämre väder här då.
Så att
då
de går ner.
Tvingas ner och rasta då.
Nu ser jag att Bo Alexandersson har tänt pannlampan och Torbjörn, du är på gång åt andra hållet.
Ja. Nu är det dags att öppna näten här. Det är fortfarande mörkt och men vi öppnar nu och sen går vi och tittar om 45 minuter första gången då.
När det börjar ljusna.
Ja.
Mm. Okej, okay. Det är bäst att få iväg. För det är alltså nu på under natten och morgonen som, om det nu sträcker in fåglar för de går ner, som de kommer här.
Absolut. Natt och även tidig morgon så kan man ha inflöde. Sen brukar det ju mattas av då ju längre dagen går. Och fram på eftermiddagen så händer det ofta inte speciellt mycket. Så det är nu de här första timmarna som känns mest spännande för oss.
Mm. Du, igår så var det ju en rätt så bra dag och det tickade och pep i buskarna här och där. Om vi lyssnar nu så är det ju ganska tyst.
Ja, det är ganska tyst. Det är enstaka kungsfåglar och några rödhakar jag har hört här som har knäppt. Men annars så är det tyst. Och det indikerar ju på att det kanske inte blir så mycket fågel. Men det är som sagt några timmar här nu på morgon som det fortfarande kan hända ganska mycket.
Mm. Du, ni har ju varje höst under, med några års undantag, men sen slutet av 90-talet så åker ni ut under 5 veckor på hösten från Östergötlands ornitologiska förening. Mm. Vad är det ni vill då med det här projektet?
Ja, alltså vi gör ju det här standardiserat, ringmärkning och sträckfågelräkning. Och det är ju, vi åker ju alltid ut samma veckor på hösten också. Det är 4 veckor då, det är 38 till 41.
Ja.
Och vi gör ju det standardiserat. Alltså det menas att man har näten på samma ställen och man har näten uppe under samma tider. Och vad gäller sträckfågelräkningen så tittar man på sträcket under samma tid också. Och allt det här görs ju för att man ska få ett resultat som går att jämföra, som är jämförbart liksom. Så att, och nu har vi ju ganska många års resultat så där, med både ringmärkning och sträckräkning.
Mm. Och då kan ni säga att de fåglar som är absolut vanligast som ni får här på hösten,
det är ju kungsfågel och rödhake. Och det gäller väl kanske samtliga fågelstationer på östra sidan här på Östersjön. Så att det är de två absolut som dominerar. Sen vissa dagar så kan det gå ner, som igår till exempel när du var här, så hade vi ju mycket mesar, blåmes, och även, vi slår även dagsrekord för svartmes faktiskt på en dag som vi fångades. Då var det mycket sånt i farten, men normalt sett är det kungsfågel och rödhake.
Mm. Men vad är det som gör att det är de som dominerar så mycket då?
Ja, det är ju vanliga fåglar är det ju till att börja med. Sen har de ju en flyttrutt som går över här. Och de rör på sig vid den här tiden också. Så det är den kombinationen. Skulle man vara här tidigare under hösten, säga augusti, så skulle man få fler så kallade tropikflyttare. Alltså sångare och så här, säkert lövsångare och flugsnappare och så, som ska längre ner. De ska ju till Afrika. De här rödhake och kungsfågel, de flyttar ju inte så långt, utan de övervintrar ju i Västeuropa kan man säga.
Mm. Men du, ibland så händer det, som man säger i reklamen.
Mm.
och det gjorde det 2010.
Mm. Du tänker på starrsångaren?
Jag tänker på starrsångaren.
Ja. Vi lyckats ringmärka starrsångaren 2 gånger här ute, och det är ju de enda fynden i Sverige faktiskt som är godkända av starrsångare, de är ju härifrån. Och det är ju en ganska osannolik händelse egentligen. En gång är osannolik, men att göra det två gånger, att den fastnade i nätet två gånger. Det var inte samma fågel, men...
Nej, men... Jag har aldrig ens hört talas om starrsångare. Vad är det för en typ?
Ja, det är en ganska anonym, brun, liten gul fågel som häckar långt, långt österut. Och som egentligen inte alls ska vara här. Utan den är helt fel. Så att, men det händer ju på hösten och våren när fåglar flyttar att det kom. Det är ju vissa individer som hamnar helt fel. Och då kan de hamna på en ö i Östgöta skärgården.
Hur lät det här när ni insåg vad det var som hade fastnat i nätet? Ja,
jag var ju med andra gången då när den ringmärktes. Och ja, det var ju rent allmän uppståndelse. Vi kunde ju liksom inte, även om vi hade den i handen och tittade på den, så kunde vi liksom inte förstå att det kunde vara en till starrsångare. Det var ju så sanslöst osannolikt. Så att, men det var det ju. Så att, ja, det var glädje.
Ja. Så det finns ett nät här som fortfarande heter starrnätet. Tittar man på den specialkarta som fågelstationen har gjort, så finns det Raristorg, eller Taigatorget. Precis. Och Rarisravinen.
Precis.
Och jag har en massa namn som gamla häradsskärsbor nog inte skulle känna igen sig i. Vi får helt enkelt, nu så irrar pannlamporna omkring här och öppnar näten, och så får vi helt enkelt hoppas på att det börjar att pipa.
Nu hör jag lite rödhakar och även någon taltrast här som for iväg. Så att, lite fågel finns det nog i buskarna.
Hoppet, Jenny. Det är det sista som överger.
Ja, överger Claes Nilsson och Lena Näslund som finns på Häradsskär. Alltså, Lena, jag tänkte så här. Tänk om inte starrsången alls har hamnat fel, för det låter så sorgligt. Tänk om de gjorde ett val och tog sig liksom en avstickare med vilja.
Alltså det kan vi kanske återkomma till senare, att det finns sådana möjligheter. Kanske inte just för starrsången.
Okay. Tack så länge, vi hörs om en stund, ser vad som hamnar i näten. Fältet bort till Lena Näslund alltså. Men nu ska vi lite längre söderut längs den där kusten, vi ska till Öland. För just nu finns det en fjäril som flyger, ja alltså den är specialiserad på oktobervecka. Mjölkörtsspinnaren, den stiger ur sin puppa precis nu i oktober när det knappt finns några blommor att hitta föda i. Och det betyder att de lever en extremt kort tid. Hannarna kanske bara något dygn, honorna i någon vecka. Reporter Lisa Henkov, hon följde med biologen Pav Jonsson till en vallåker i Algutsrum på Öland.
En väldigt exklusiv fjäril hoppas vi på. Och jag fick precis ett sms från min gode vän, partner in crime Björn Andersson, som precis som jag är fågelintresserad men också är glad i fjärilar numera.
Så är det en man som ler ganska brett tycker jag. Det är någonting.
Och jag ser någonting. Jag ser
nu
någonting
pekar
i gräset.
Ni där i gräset.
Och då spinnar det där. En hona där. Hannen drog faktiskt iväg alldeles nyss.
Vill du beskriva den?
En ganska stor bumling som flyger runt här. Han har flygit till och runt över den här betade ängen och letar efter honor. Och nu hittar jag då en hanne och en hona som paras här. Och satt hannen där en stund och sen efter ett tag så började den vibrera väldigt mycket med antennerna och vingarna. Och sen så drog den iväg alldeles nyss. Så det är honan som sitter kvar här nu. Den är stor, orange, brun. Ganska fint mönster.
Honorna är väldigt orörliga. Det är dessutom så att de sitter bara väldigt nära de kläcker fram. På något lite så här lite lätt exponerat ställe. Släpper ifrån sig feromoner. Och det gör de nu på förmiddagen. Alltså efter att solen gått upp och börjar värma på. Och det är början på oktober som gäller. Det är då fönstret är. Första veckan i oktober. Det är då det händer. Eller första och kanske andra. Det kan pysa på lite i slutet på september, men det är verkligen, det här är prime time. Då nära där hon har faktiskt förpuppats så sitter hon och släpper ut feromoner på förmiddagen. Hannarna börjar svärma runt. Hittar du den för att hannarna svärmar det här då?
Ja, Jag kom gående över gärdet här och såg att det flög runt lite orangea stora fjärilar, så jag tänkte att det måste vara den.
Ja, nu såg jag något som flög där borta faktiskt.
Så det är kanske uppåt en 5-10 stycken här nu.
Oj, och det flyger andra små insekter i luften också faktiskt.
Där kommer den. Här. Ja. Jag ser väldigt snabb flykt. Det är nästan, jag har hovarna med,
men
det är
liksom nästan upp och ner i flykten.
Ja, precis. Den har väldigt dansande flykt. Nästan alltid bara kanske 1-3 meter över marken. Mm. Fort, rakt och kastande sådär. Det här är så häftigt. Där kommer den till. Där, och där kommer till. En där och en där och en där. Tre stycken ser jag nu i samma. Wow.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Och vet du vad som är ännu mer konstigt? När man tänker att nu är de överallt här. Men det är en väldigt ovanlig fjäril. Det här är alltså det bästa tillhållet här på Mellersta Öland. Det är det bästa tillhållet i Sverige för den. Men du kan
vad
ju också tänka...
Vad fin hon är. Hon har som en bakåtkammad liten man som ligger ut över de här brunorangea vingarna med väldigt speciell teckning. Det är ju bara ett streck på vingarna och ett litet hjärta eller en trekant eller någonting.
Ja, precis. En pilspets eller hjärta. Så kan man tycka, det är ju lite så här... Nästan, om man lägger, det ska man ju inte göra, men om man lägger det här mänskliga perspektivet så är det ju lite hårt att liksom leva ett liv som larv. Det är säkert gott. Och så ligger man som puppa i, jag tror det är ungefär 90 dagar. Och så kläcks man. Och är man hanne så har man, ja, har man väl lite drygt 24 timmar på sig. Kanske 2 dagars flygningar max på sig att göra det man ska, sen så är allt över. Sen har man bränt slut på krutet man liksom kläcktes fram med, för man... har ju ingenting att äta. Och honor är likadant. Det enda man väntar på att få alla äggen befruktade och lägga dem och placera ut.
Hon... Såg ni?
Nej.
Hon droppade ett ägg.
Det var en
som... Det var nog ett ägg. För alternativet är ju att hon bajsade. Nej, nu är det en droppe.
Men nu börjar hon flyga. Oj, oj, oj. Ska hon dra nu?
Hon gjorde en liten runda.
Nu ska vi se vad som händer.
Och nu kryper hon här.
Och vilken vackert randig bakkropp hon har, nästan lite...
Ja. Lejonman och tigerkropp.
Lägger hon ägg nu?
Jajamensan.
Jag ser inte för vingen i vägen.
Hon har liksom böjt fram bakkroppen.
Och sett ett ägg på ett torrt strå här.
Ja, det är bakkroppen där, ja.
Vi tittar ett till. Det ska nog bli en 15-20 ägg på samma ställe. Hon portionerar ut, jag tror att hon har så här 200-300 ägg i kroppen. Som man portionerar ut, det ska bli ett tvåsiffrigt antal gärna.
Det är som bruna romkorn, om man tänker sig att man kör en stenbitsrom.
Aha.
Med kanske 1 millimeter breda de här äggen, diameter. Och bruna.
Hela tiden så vibrerar hon med vingarna lite grann. Det är många ägg nu ju.
Det är nästan ett per tionde sekund eller någonting sånt där som det pluppar ur. Inte undra på att de var ganska tung.
Ja, hon har nog passerat 20 ägg nu va?
Nu lägger hon dem i ett nytt lager. Så hon gjorde först ett lager. Nu ligger de faktiskt på 2 lager.
Jag undrar hur hon valde platsen. Men det är späda maskrosblad precis där under det här torra strået. Nu
är hon klar.
Hon iväg.
Så
nu ska hon hitta ett nytt ställe.
Och sprida risken.
Det var tungt att lyfta.
Fyra skimrande pyttesmå ägg på ett litet grässtrå mitt på en vallåker. Och så den här tigermönstrade fjärilen med orange lejonman. Det här var alltså ett ögonblick ur mjölkörtsspinnarens liv. Och det var biologen Pav Jonsson och Björn Andersson som bevittnade det här ögonblicket med vår reporter Lisa Henkov på Algotsrum på Öland. Och det finns bilder på mjölkörtsspinnarhonan och äggen, och så finns det en film också på vår webb. Det här är Naturmorgon i P1, och hörni, förra veckans naturfråga, den lät så här. I rätt sorts skog är det skönt att vila. Denna signalart bildar nämligen runda kuddar, perfekta att vila huvudet mot. Sveriges trädgård har ett extra gott öga till den. Ofta lysande grön även om namnet skvallrar om en annan nyans, nämligen den här. Musikledtrådarna i slutet reds ut av lyssnaren John H. Crawford i Järfälla som skriver: det var Blinkarblå med Adolfsson och Falk, Blue med Joni Mitchell och Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Blå alltså som i blåmossa. Man kanske också kan höra här att vår producent också är diskjockey, eller hur? Och veckans första prisvinnare heter Rickard Lärkäng och han bor i Göteborg. Rickard får en termos med posten, hoppas vi att det funkar. Och en tygkasse skickar vi till Lena Hervén i Kyrkult. Och Gun Selén i Spekeröd får Naturmorgons tygmärke. Och alla andra får ny chans och ny fråga i slutet av programmet. Och frågan ligger också efter programmet på vår webb. Gun-Britt Kvarnström i Trosa, hon skriver så här: hej Naturmorgon! Det är otroligt vad man lär sig av era program. Och inte minst av naturfrågorna. Ibland snappar man direkt, ibland får man tänka, leta och läsa. Den här gången var det svårt. Sveriges trädgård ledde mig dock direkt till Blekinge. Kunskap jag minns från folkskolan för sådär 70 år sedan. Runda kuddar. Ja, i naturen kunde det ju betyda mossa. Så Google, Naturhistoriska riksmuseet, Artdatabanken. Och så förstod jag att det måste vara blåmossa som är sällsynt men finns i Blekinge. Och så det där med blå då, sångtexter, diverse sånggrupper och hur jag krånglade och letade och så plötsligt hade jag den framför mig på skärmen. En blå platta med Joni Mitchell och precis den texten som man hör i er ljudinspelning. Ja, det fanns väldigt roligt att höra hur ni kommer fram till svaret. Sonja Persson i Borås som skriver att den kallas visst också för kuddmossa då den ser ut som små gröna kuddar i skogen. Tove My, hon skriver: jag tror att svaret på veckans fråga är Blekinges landskapsmossa, blåmossa. Den här veckan fick jag sålunda lära mig att vi har landskapsmossor och lyssna på en fin sång med Joni Mitchell. Och Anders Plänker Tind Enskede, han skriver: ett annat namn är falsk vitmossa. Ja, men nu ska vi få möta en blåmossa som är mer grön än blå.
Där växer ju post där nere vid sjökanten. Och sen har vi väl odon här lite längre upp.
Aha.
Och så ljung som blommar lite grann nu då. Och så lite lingonris och kråkbär här och där.
Biologen Ellen Flygare och hennes 9 månaders bebis Blenda tar mig med längs med Hedasjöns strand i Småland. Det är en riktigt skön septemberdag och det finns mycket att titta på bland de gamla tallarna.
Och sen längs stigen här så har vi ju nu väldigt fina små kuddar av blåmossa. Också lite typiskt för sån här gammal barrskog.
Ja just, men du, alltså, då ska vi titta här. Här är detta alltså en sån här som är alldeles, en sten som är liksom helt täckt.
Ja,
av mossa här.
Absolut, och den är ju väldigt, alltså om man tar på den lite så här så är den ju nästan, den känns lite stum, men den är ju väldigt tät liksom, lite ja, som en kudde av sammet, grön sammet så här.
Verkligen tjock liksom. Det här är som när man tar på sig en, det här, det skulle vara värma en väl på vintern när man har gjort en jacka av blåmossa.
Absolut. Åh, vad snyggt det har varit med.
Ja, men den är ju inte blå.
Nej, den är ju faktiskt väldigt grön egentligen. Så skogsgrön skulle man väl säga.
Ja. Det där med blå kan ha att göra med att när mossan är riktigt torr får den en blåaktig ton. Det vetenskapliga namnet är Leucobryum glaucum och glaucus betyder just blågrön. De här kuddarna kan faktiskt bli galet stora och tjocka. I litteraturen talas det om en halv meter eller om en meter och det är alltså själva mossan, inte stenen som den kanske växer på. Och det ser nästan overkligt ut, ja, som en massa marsipangröna prinsessbakelser som ligger där och tronar i skogen. Men varför ser just blåmossan så himla tät ut? Jo, det beror bland annat på att en del av cellväggen är för tjockade och utspända även när de är torra. Och sen när det regnar suger de upp vatten och kan lagra det. Precis som vitmossorna. Och den har också kallats för falsk vitmossa. Blåmossan växer framförallt i två olika miljöer, blöta sumpskogar och i hällmarkstallskogar. Och det är en signalart. Framförallt riktigt stora blåmossekuddar pekar på att miljön den finns i kan ha höga naturvärden.
Den är så himla tät, det är som om man har snaggat, om man har väldigt tjockt hår. Och sen så klipper man det typ 1 centimeter.
Ja, men absolut. Lite som, om man jämför med en häst så är det väl lite som en fjording.
Som en fjording, ja.
Minus det randiga då.
Man blir väldigt sugen på att klappa den alltså. Mm. Ja. Det här är lite roligt, för här har den gått lite sönder på något sätt. Så kan man faktiskt se hur den ser ut uppifrån. Och då är den ju, inte, då är den ju mycket tjockare än vad jag trodde.
Mm, det är man ju om man, ja, om man ska kalla det grenar. Ja. Men alltså vad den är uppbyggd av. Så den är ju ganska lång den här biten. Den är ju ändå 5-6 centimeter en sån kvast som utgör själva kudden då.
Precis, så att det, när man ser den så känns det som att det är liksom ungefär 1 centimeter. För det är det här gröna, men den är så långt där innanför då. Ser jättekult ut.
Mm. När man ser den när den är lite trasig så tycker jag att man förstår precis varför den också kallas för falsk vitmossa verkligen. Det var biologen Ellen Flygare som klappade de här gröna sammetskuddarna i skogen tillsammans med reporter Helena Södlund. Och det finns en film på våra sociala medier där vår kollega Mats Ottosson spelar trumma på jättestora blåmossekuddar i Tiveden. Kan man titta på om man vill. En lyssnare blev så inspirerad av vår naturfråga så hon bestämde sig för att sticka ut och lära sig en ny mossa. Och hon finns med oss nu på telefon. God morgon Elin Gavell på Värmdö.
God morgon.
God morgon. Du, vad hände i lördags egentligen?
Jo, men jag, precis som de här som du läste upp som hade liksom letat sig fram till svaret så läste jag ju på lite om blåmossa. Och då så stod det där på Naturhistoriska riksmuseet att man hittar den lätt i skogen. Och då tänkte jag, det här måste ju vara något som går att känna igen.
Ja.
Och på utbredningskartorna såg det liksom ut som att det kunde finnas här i området. Så jag tänkte, jag går väl ut och letar då.
Och hur gick det?
Alltså, det gick inte jättebra. Jag klafsade runt där i något alkärr och tittade på allt möjligt och såg massor med olika mossor. Men det var liksom ingenting som kändes så där, ja men den här måste det vara. Till slut hittade jag någon kudde och tänkte, det kanske är den här. Så jag tog en bild på den och sen gick jag vidare till någon sån här hällmarkstallskog och nej, jag hittade ingenting där heller. Men så tänkte jag, jag skickar med bilden. Så jag skickade faktiskt med en bild när jag skickade in mitt svar till er och skrev. Jag har ingen aning om det här är blåmossa eller inte.
Men det såg det ju ut som tyckte vi också. Men så frågade vi några experter och det var kanske inte det ju. Det var ju kanske en kvastmossa.
Precis. Och jag gick också ut och plockade den igen och provade att torka den och den blev inte ett dugg blå.
Nej.
Men sen hände en rolig grej.
Ja,
för då tänkte jag så här, skam den som ger sig.
Ja.
Så jag gick ut en gång till i torsdags faktiskt på morgonen. Det var så fint väder och jag tänkte jag ska gå en promenad innan jobbet. Och då hittade jag en som jag faktiskt tror är en blåmossa.
Ja, och det är det. Alltså, nu har vi dubbelkollat med 2 mossexperter. Det är blåmossa och inte nog med det. Om man tittade super noga på bilden så kunde man se sporkapslar i den. Och det är tydligen inte så vanligt att man får se det.
Så
man zoomar in. Ja, jag ska se om jag hittar din bild nu. Om man kan se sporkapslarna. Så det var jätteroligt. Men alltså, Elin, kan du mossor?
Alltså, jag kan ju några mossor, de här, och inte så himla bra, men jag kan ju se så här, det där är en vitmossa och ja, men husmossa och lite sådana vanliga känner jag ju igen. Men blåmossa hade jag inte sett förut. Och jag tycker mossor är lite svårt, för man måste liksom titta så himla nära och det finns så många. Och nyckeln som är nationalnyckeln där, den är liksom 100 sidor ungefär. Ja. Men när man väl såg den här, då tyckte jag ändå att man förstod att det var den.
Ja. Är det här någon som, om man blev lite sugen på dina liksom upptåg här nu, är detta något man kan ge sig ut och leta efter och tro att man lyckas då?
Det beror nog på var man befinner sig, tror jag. Mm. Jag tror att jag hade lite tur också. Den mossan jag hittade var också ganska liten. Jag var uppenbarligen inte i någon sån här skog med väldigt höga naturvärden som den är signalart för. Utan jag var bara i ett vanligt alkärr.
Okej. Men det var roligt det var att liksom ett inslag i Naturmorgon, eller en fråga, fick ut dig i skogen. Att det var, och så roligt att du hörde av dig också. Vi blev jätteglada.
Det är faktiskt andra gången. Förra hösten letade jag efter lunglav, efter lavavsnittet. Och det tog flera veckor innan jag hittade det.
Okej. Okay. Ja, men du får fortsätta höra av dig då när du hittar det vi letar efter. För det, jag tyckte det var jätteroligt att höra av dig, Elin.
Ja, vad kul.
Ja, ha en fin lördag.
Detsamma.
Hej då.
Hej då.
Elin Gavell på Värmdö alltså, som är blåmossletare kan vi väl kalla henne för. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och framöver kommer vi troligen att möta någon rödhake på flytt och alldeles helt säkert ska vi prata om ålens mystiska genetik. Men det kom ett annat mejl från en lyssnare, eller från två lyssnare, Peter och Helene von Essen. De skrev så här: hej, vi gick en promenad i Björlanda Kile i Göteborg idag. Det här var 5 oktober. Plötsligt fick vi syn på den här fågeln. Vi hajade till för det var inte en svan. Och ägretthäge var det första som slog oss, men de finns ju inte i Sverige. Vi kollade på nätet och tyckte att det kanske ändå var en sån. Men hur ovanligt är det att dessa hägrar dyker upp på västkusten? För det är väl inte en hägring? Och så har de bifogat ett fint foto på en mycket hägerlik vit fågel som står ganska upprätt i vattnet framför en rand av vass. Ja, hur vanligt eller ovanligt är det med ägretthägrar i Sverige? Jag kan faktiskt påminna mig att ett par fältreportrar har sett till dem bara nu på sista tiden. Det var vid Tåken i Östergötland när vi var där och i Fyledalen i Skåne och så. Men min kollega Joakim Lindvall, han ringde upp Niklas Aronsson som är redaktör för tidningen Vår Fågelvärld och han bekräftade. Visst har ägretthägen blivit mycket vanligare.
Det har den definitivt blivit på senare år. När jag började fågelskåda på 90-talet så var ju ägretthäger en raritet. Idag så har vi häckande ägretthäger på flera olika ställen i Sverige. Och det ses rätt stora mängder faktiskt numera. Inte minst under sensommaren och början på hösten. I år var det vid Hornborgasjön inte mindre än 89 ägretthägrar vid samma tillfälle, samma dag som räknades in.
89?
Ja, det är helt sjukt. Och det här kommer bara fortsätta. De kommer bara fortsätta öka. Och säkerligen så kommer vi ha många, många ställen där det häckar ägretthägrar på om bara några år säkert. Men vad det beror på är det kanske ingen som helt kan slå fast. Men det är klart att klimatförändring, ett varmare klimat, det har säkert en stor betydelse som man kan anta som en hypotes i alla fall att det är det som ligger bakom den här utökade utbredningen åt nordväst.
Det var Niklas Aronsson, redaktör för tidningen Vår Fågelvärld. Och även Martin Gren på Svensk Fågeltaxering på Lunds universitet bekräftar att ägretthägen har blivit mycket vanligare. Gissningsvis finns det kanske 50 häckande par i landet. Det kan vara fler också. Och det är alltså under de senaste 5 åren som de har ökat i södra och mellersta Sverige. På Gotland har de faktiskt synts till ganska länge, särskilt vid Storsund som är ett träsk, eller alltså en sjö på gotländska, som ligger precis innanför öns östra kust. Och där var den första svenska häckningen, det var 2012. Och för 2 år sedan tror jag det var så var vår reporter Mats Ottosson där och kikade på de här vita ägretthägrarna tillsammans med fågelguiden Jim Sundberg.
Där har vi en vit häger som kommer flygande.
Gör det.
Ja, lite ner bakom, där borta, i den riktningen där. Mm. Lite till vänster, liksom i vänstra delen där av träsket. Den var upp och flög och så gick den ner så att nu syns den inte längre. Jag ska kolla med tuben liksom, om man kan se något som sticker upp. Nu ser jag ingen vit häger. Det är ju ägretthägrar som häckar här. Ja. Och jag tror att det är enda stället i Sverige som de häckar liksom regelbundet.
En grätthäger, vad är det för slags fågel? Vad är det för?
Det är
en häger.
Det är en häger, ja. Och det är en häger som är lika stor som en gråhäger, men helt vit. Och utbredningsområdet, det kan man säga, det är huvudutbredningsområdet i kan man säga, sydöstra Europa liksom, och sen åt sydostlig riktning. Och sannolikt så har de här egrättägarna på Gotland kommit just från Baltikum, typ från Lettland. Där finns det ju massa, eller tusentals par nu.
Mm. Men stora, ståtliga vita,
ja, de är stora och vackra faktiskt.
Ja, ska vi kika om vi ser något?
Det står någon här nere i vassen där. Nu under häckningen här, då har de sina äggrätter. Det är sina speciella liksom, snygga fjädrar som de har just bara för att de ska kunna imponera. Hannarna ska imponera på honorna. Liksom. De kallas för äggrätter. Det är därför de heter äggrätter.
Ja, är det här buskaget, det vita buskaget som de har bak?
Ja, precis. Och det är just sådana fjädrar som såna här fina damer hade förr i tiden och smyckade hattarna med äggrätter. Mm. Här ser du, kolla här i tuben.
Jag tittar, där står den. Den står och pillar och plockar med fjäderdräkten på halsen. Med den där ganska, som du säger, ganska stora, kraftiga näbben. Ja, den är snygg.
Ja, de är ju snygga.
Det är något med det där riktigt kritvita. Riktigt sådär som lakan som hänger på tork i solen, så vita.
Det var fågelguiden Jim Sundberg och vår reporter Mats Ottosson som kikade på egrätthägrar vid Storsund på Gotland. En fågel som har blivit allt vanligare i Sverige de senaste 5 åren. Och det fick vi veta mer om tack vare ett lyssnarbrev från Göteborg. Under några veckor varje höst spänner östgöta ornitologer upp sina fågelfångsnät på Häradskär. Vår reporter Lena Näslund har berättat att 90% av flyttarna som ringmärks där i oktober är antingen rödhakar eller kungsfåglar. Så Lena, hur går det? Har du sett någon av de här vackra småttingarna än?
Inte sett, men vi har ju hört lite grann att det börjar att ticka och pipa. Och rödhaken har vi hört.
Rödhaken har vi hört. Vi har hört kungsfågel och lite trastar, koltrast och taltrast. Även de här fåglarna som börjar röra på sig dagtid har vi hört, bergfink och sädesärla. Och även den här stora flocken med grönsisker som finns på ön har varit uppe en sväng här. Så nu börjar det hända lite grejer.
Mm. Just det, och det börjar att bli lite mer molnigt över oss. Bakom oss så blinkar fyren, Häradskärs fyr, och det är en av de här som blinkar starkt ut mot öppet hav. För att hindra båtarna för att komma in i områden med grynnor och så. Det lär ligga en hel del vrak runt omkring här. Men nu, vad ska vi säga, det är 4-5 meter per sekund?
Ja, det är en fin morgon på alla sätt, alltså vädermässigt. Sen brukar jag säga till folk som säger att det är fint väder. Vi vill ju inte ha så fint väder egentligen. Vi vill ju helst ha lite ruggigt, för då är det mest fågel på ön, regel.
Men ni fick ju riktigt ruggigt väder i söndags när ni kom ut, när ni bytte personal här.
Ja, då var det lite väl ruggigt, så att det kan aldrig bli riktigt bra, höll jag på att säga. Nej, men då var det ju väldigt, det var ju en sydostlig vind på en så här 14-15 meter.
Mm.
Så att, då,
lite
då,
starkare
ja,
i byarna.
Mm. Då var det knappt så vi tog oss ut här, men det gick.
Mm. Vilken tur.
Ja.
Men du, sen har det varit lite blandat så där med fångstmängderna av fåglar.
Ja, det har väl varit en medelvecka kan man väl säga hittills. Vi har fångat runt 60 fåglar om dagen ungefär. Någon dag hade vi lite mindre och igår hade vi lite mer. Så att ingen jättebra dag. Vi brukar ju säga att har man fångat 100 fåglar om dagen så är vi ganska nöjda.
Mm. Du, Maria i Grangärd i Dalarna, hon tycker att det är ovanligt mycket gransångare och olika småfåglar kvar, rödvingetrastar och sådär. Är det det? Är det ovanligt sen flyttning?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi är ju bara trots allt i starten på oktober här, och då är det mycket fågel kvar. Sen kanske just i Dalarna så är det väl så att får de en första riktig stöt med kall luft så kommer väldigt mycket fåglar att lämna där. Men nej, det är ganska vanligt. De här gransångare och gärdsmyg och bofink och de hänger kvar ett tag. Alltså.
Och gärdsmyg och gransångare, det kom det i näten igår.
Ja.
Ja. Mm. Och sen så var det dessutom väldigt mycket mesar. Mm. Och de är sällan så här tidiga på morgonen.
Nej, precis. De är ju lite morgontrötta då, så att de kommer... Vaknar till när det blir ljust och soligt på himlen och de gillar ju ofta kommer i stora flockar och liksom drar högt på himlen så. Och sen gör de tvära girar och så kan de gå ner i någon buske någonstans och då sitter ett nät där så kan det gå igen 10-15 stycken.
Mm. Ja, och igår så kom den riktigt sån här dusch med, det kom flera familjer eller gäng med svartmesar, små underbara fåglar.
Väldigt charmiga. Vi fångade ju även en talltita igår. Och det var ganska länge sedan vi gjorde det. Det har funnits ett litet antal par häckande talltita på ön. Men de är borta nu. Så att det här var väl någon flyttande fågel.
Eftersläntare. Men så gick det också i blåmesar. Och vi skruvar klockan tillbaka till hur det blev i Ringmärkaboden med blåmes.
Ja, en blåmes. Ringnummer 19.
19, ja.
Just det kom ett helt gäng med blåmesar.
Ja, precis. Mesarna är ju så där att de håller till i små gäng och sen ibland så går de ner i näten och då brukar man få en 10-15 stycken på en gång. Liksom. Sen så kan det gå flera dagar utan att man ringmärker några mesar alls. Men just idag har det gått ner några stycken.
Då är det en ung fågel med vinglängd 65 mm.
Ja. Hur ser du att det är en ung fågel?
Jag tittar på de handtäckarna ute på vingen här. Och de är då lite gråtonade kan man säga. Medan de gamla fåglarna är mera, går i blått mer kan man säga.
Just det. Och det är samma om man tittar på gässan där. Den är lite rufsig.
Ja, precis.
Ser den lite... ljusare blå, eller?
Nej, jag skulle tro att det här är en hanne faktiskt. Den är ändå rätt så... Vi får titta lite på vad sa vi, vinglängden var 65. Ja, det är ju något snarare hona faktiskt. Mm. Men den här var ganska blå för att vara en hona, tycker jag. Ska vi se.
Blåser du för att kolla fettet?
Precis. Och då ska från en skala till 0 till 6 så sätter jag en 2 på den.
Inte akut svält men ganska...
Ja, som de brukar vara när de kommer hit kan man säga.
Man märker ju ibland på morgnarna vid en bra sträckdag exempelvis att man har ganska många fåglar som hamnar i nätet som har fett 0 då, alltså det minsta fettet. Och då är de ju magra helt enkelt och har haft en sträcknatt bakom sig och kommer hit och ska äta upp sig.
Mm. Man hör att blåmesen är en ganska aktiv fågel, de som väntar på att bli märkta här.
Ja, de är ganska aktiva och aktiva i nätet. Det finns ju lättare och svårare fåglar att plocka eller bökigare fåglar så att säga. Och blåmesen tillhör väl kanske en av dem när man går och plockar fåglar i nätet så ser man inte riktigt fram emot blåmesen för att den är ju ganska, den bits hårt och den försvarar sig liksom hårt mot när man ska försöka plocka ut något. Till skillnad från till exempel rödhake och kungsfågel som är väldigt lugna i näten som nästan, de bits aldrig liksom och låter ingenting heller. Så. Men blåmesen är en riktig tuffing.
Japp. Mm.
10,5 på vikter. Mm.
Och så flyger den ut. Mm. Mm. Där lämnade blåmesen ringmärkarrummet som än så länge väntar på fåglar idag. Och det var ju Claes Nilsson som berättade och Jocke Wallin som blev biten i nagelbanden. För det är det man råkar ut för när man umgås med blåmesen. För de har ju alla olika karaktärer, fåglarna. Och det är ju en av de spännande sakerna när man får dem så där nära.
Lena Näslund, vi hörs om en stund igen och så får vi se om det dyker upp någonting annat i näten. Eller så gör det inte det. Men vi fortsätter från Häradskär här i Naturmorgon också efter klockan 7. Då ska det också handla om ålgenetik.
Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Andra delen.
Den europeiska ålen är gåtfull på flera sätt. Ny forskning visar att en ål i Nordnorge och en ål i Nordafrika är genetiskt väldigt lika. Trots att de lever i så olika miljöer har de inte anpassat sig till sitt uppväxtvatten. Varför är det så? Ja, svaret tycks finnas i det mytomspunna Sargassohavet, barnkammaren för dem allihop. God morgon. Välkomna. Det här är Naturmorgon i P1 och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Ja, om 20 minuter ungefär får vi höra reportaget om ålens intressanta genetik. Hur kommer det sig att de alla är så lika, helt oberoende av var de lever sina liv? Och så här år så har en del igelkottar gått och lagt sig för vintern medan andra är aktiva fortsatt. Vad är det som styr när de går i ide? Och är det bra att fortsätta mata dem? Vi frågar ekologiprofessor Marie Dacke om 10 minuter ungefär. Och i veckans kråkvinkel far vi långt ut till havs där mänsklig påverkan är ovanligt liten. Där forskare mötte kristallklart vatten och...
När de mätte vattenkvaliteten kollade de också virus och bakterier. Det brukar alltid finnas och de är ju osynliga. Det var extremt låga halter.
Kråkvinkeln avslutas som vanligt Naturmorgon. Men självklart har vi också en direktsändande reporter med oss. Lena Näslund har tagit båten så långt bort man kan komma från Östgötaskärgården heter det kanske. Det finns ju ett antal fågelstationer som ringmärker och för statistik över flyttfåglar mer eller mindre hela tiden. Ja, men tänk Falsterbo och Ottenby till exempel. Men så finns det några platser där ringmärkarna bara för några veckor ägnar sig åt det här flyttsträcket. Och Lena, du finns på en sån plats, Häradskär i Gryts skärgård. God morgon.
God morgon, god morgon. Det är lite så där blåsigt, lite klar luft, 10 grader ungefär. Och nu är det, har den första nätrundan, personalen givit sig iväg och ringmärkar bodsdörren står öppen. Och än så länge finns ju hoppet om att det är mycket fåglar som kommer att gå i nätet. Igår var det en 80 fåglar som fångades och ringmärktes här på Häradskär. Och vi fick rapporter igår kväll att på lite längre upp i Sörmlandskusten så var det en rätt så bra dag på Hertsö-Enskärs fågelstation som också är en av de här små längs ostkusten. Så vi hoppas på lite närkontakt med kungsfågel och rödhake. Sen finns alltid hoppet om lite sällsyntare fåglar. Men sen är det så spännande när man kommer ut på en ö. För det här är ju mycket bergklackar, hällar, det är enar. Och så har det vuxit upp mer och mer växtlighet. Och då, så rätt var det, så hördes ljudet av en kobraborr som hackade och borrade i stenen. Och det var familjen Karlsson.
Det stämmer. Det var en annan, det var inte riktigt en fågelljud det där, det var något annat ljud.
Ja, precis. Och ni har ett litet getprojekt som pågår här för att liksom öppna upp landskapet igen.
Ja, vi har ju haft lite killingar på den här sidan sundet, på den här ön som är Stångskär i, vad kan det vara, 8-9 år ungefär, och de har ju gjort ett rätt bra jobb. Och sen så finns det en önskan om att det ska röjas lite mer på andra sidan, på Stora Häradskär också. Så att då har vi ett stängseljobb och sätter ett drygt 200 meter staket tvärs över ön. Där det har suttit stängsel förut också. Då.
Och det kan jag intyga att det ser inte ut att vara en lek, för det är väldigt mycket berg här. Och jag fick en bild av Lasse Åhman som är den som... här på ön då, som är som initiativtagare till projektet. Så här såg det ut då på Vi ska skicka den här till Naturmorgons hemsida också. På ön för 100 år sedan ungefär. Det är inte ett träd knappt eller en buske.
Nej, det är lite dragigt. Man hittar inte lä någonstans där. Nej. Det är klart, ön var ju bebodd och brukad. Det fanns ju djur här ute så att de höll efter växtligheten.
Mm, så att människorna tog träden och till...
Ja, det fanns aldrig någon chans att det kom upp. Men det var ju likadant på alla andra öar i skärgården också. Tittar man på gamla bilder över skärgården så ser det ut så där. Det är inte mycket träd och buskar på öarna.
Nej, och det kanske inte är riktigt målbilden.
Nej,
nu.
Nej, det är det inte.
Att det ska bli sådär.
Utan vi ska bara öppna upp lite grann så att det blir genomträngligt så att man kan komma förbi och gå.
Mm. Men du, det här med... ni har ju egentligen getterna för att mjölka dem och göra ost och sån getfarm i Finspångstrakten. Mm. Men ni har era djur, betar på en del... öar som naturvårdare.
Det här blir väl lite samarbete. Dels här då och så lite norrut också utanför Arkösund. Och de gör ju ett väldigt bra jobb. Och det är ju ungjätter eller killingar som får vara ute på öarna. Det passar alldeles utmärkt. Så när de är dags att lämna mamma och inte behöver ha mjölk längre, då ska de ju ändå ut på samarbete och beta någonstans. Och det här som växer så här på öarna, blad, barr, bark, örter, är ju det absolut bästa som getterna har att äta. Och sen om man då kan ha dem på en ö så behöver man ju inte stängsla så hårt heller. Så det är ju väldigt bra. Och sen så trivs de ju att klättra i berg. Det är ju perfekt. De blir ju jättefina efter en sommar så här ute.
Så det är bra både för getterna och för landskapet?
Det är en win-win-situation helt klart.
Mm. Mm. Men du, annars har man ju sett får och så som har släppts på öar och som betar. Men getterna, de är effektivare.
Ja, men fåren vill ju ha gräs och kortare gräsarter eller örter mera. Och när det är så här igenväxt och buskar och enbuskar och slånbärsnår och hallon och björnbär och nypon, det är ju ingenting som fåren äter och inte några kor heller, utan det behöver ju vara något annat djurslag, och geten är ju perfekt till det. Och de plockar lite här och plockar lite där, och sen vart efter så har de barkat en buske, och sen när de har hållit på ett tag så får man gå med röjsågen och ta den och elda upp riset som blir kvar.
Just det.
Och det kommer inga uppslag heller, det kommer ju inte upp igen då.
Nej, det blir mindre efterjobb efter getterna än om du skulle gå och läsa direkt med röjsågen.
Ja, nej, men det är mycket lättare om de gör jobbet så att säga.
Mm.
Det är det. Och det här projektet är ju Statens fastighetsverk som finansierar det här.
Ja, just det, för det är de som äger marken här.
Det är vi som äger ön, men de förvaltar den åt oss.
Ja.
Och de är bra förvaltare tycker jag.
Ja, nu ska ni ut. Hela familjen har kommit och förstärkt nu för att göra sista jobbet.
Lite påfyllning av både material och arbetskraft igår kväll, så nu gör vi sista rycket så blir det klart idag.
Ja, ja. Ja, men du, då ska vi släppa iväg er.
Tacka.
Så där kan det gå när man är på fågelstation, att då dyker upp lite getter också. Hur är det nu? Har det börjat komma några fåglar i nätet då?
Väldigt lite, men där kommer några stycken.
Vad har du för något i handen?
Jo, vi har faktiskt en lite halvrolig.
En halvrolig?
Ja, vi har inte fångat någon sån innan i veckan då, så då blir man lite extra glad. Men det här är då en sävsbarv. En hona.
Det såg ju gänget som tittade efter sträcken igår, sävsbarv som flög in.
Ja.
Kom från havet.
Ja.
Du, det här är ju, hur ska man beskriva den? En studie i brunt och berst.
Och strimmigt, ja, ja.
Väldigt strimmig och ganska liten.
Ganska liten. Ja, men det tillhör fältsparv. Det är samma som gulsparv och släkt med då.
Var kommer den här ifrån för miljö då?
Ja, men de bor väl lite kring där det är lite vått. Lite våtmarker sådär. Lite buskmarker omkring sådär.
Mm.
Ja.
Och vad vet ni om vart den ska?
Ja, de där sälsparvarna flyttar inte så långt. Så det gäller ju de flesta arter och fåglar som vi fångar här nu den här tiden på året. Det är ju fåglar som inte ska så himla långt. Utan de, ja, södra Sverige och västra Europa och neråt.
Mm. Du, då får den gå in i ringmärkarboden nu då?
Jajamensan, den ska få en ring.
Ja.
Så är det.
Mm. Ja, och nu kommer kommer Bosse. Vi måste bara se vad han har för någonting. Vad har du?
Jag har en liten gransångare.
En liten gransångare? Ja. Och den är... Oops, där är den.
Där har du kungsfågel också.
Och så har du kungsfågel också. Ja, men du... Ja, det är lika bäst att ta in den då.
Det ska vi göra.
Alltså kungsfågel är ju... Det är ju en av de här.
Vänta, där nu ser jag. Nu ska jag ta märk.
En av de här fågelarterna som är absolut vanligast här.
Absolut. Har ni pratat om kungsfågel och rödhake innan eller?
Nej, inte så mycket har vi inte pratat om dem. Oj, den är ju otroligt liten.
Ja.
Och så ser man det här som har gett den namnet. Gula på gässan.
Det borde vara därför den heter kungsfågel, ja. Ja, det är ju Sveriges minsta fågel då.
Ja.
Väger 5-6 gram.
Mm, den ska alldeles strax bli vägd. Och det här då, man kan se skillnad på hona och hane här.
Det är ganska enkelt. Man tittar uppe på gässan här då och honorna är gula och hanarna har inslag av orange. Väldigt tydligt.
Så det här är en...
Den hona.
Hona. Mm.
Och... Ja, och så här på stjärten kan man också se att det är en ung fågel då, som är född i år.
Just det.
Ja.
Och sen har den de här små, runda ögonen som ser så vänliga ut. Och sen en väldigt tunn liten pinsettnäbb.
Ja. Ja, de lever väl på små spindlar. Nu kan jag inte biologin riktigt sådär. Men de lever inne i grandunklet ofta och letar små insekter. Som de överlever på.
Just det. Och vi såg igår när några kungsfåglar liksom nästan flög in i väggen. Eller de kommer tillbaka in i ringmärkaboden och hittar inte ut riktigt.
Ja.
Du sa att de är närsynta.
Ja, jag har hört det någonstans. Jag vet inte. Jag hoppas det stämmer. Men de har i alla fall synskärpa så de kan se väldigt korta avstånd just för att hitta de där små, små insekterna, små spindlarna. Då.
I den lite trängre granskogen behöver man inte se så långt.
Nej.
Nej. Jag ska lämna dig så att du får i lugn och ro sätta på ring och mäta vinge och släppa fram Bosse så att han får föra protokollet. För att vi vill ju inte störa vetenskapen här.
Just det. Lena, vilka har du pratat med nu då? Kan du ge oss några?
Ja, det var Tobbe Johansson som sitter nu med kungsfågeln i handen. Och sen så träffade vi ju Kristina Karlsson och Lasse Åhman som har gett sig ut nu på hårt arbete med stängsling i stenlandskapet på Hävringe.
Ja. Och så en eventuellt närsynt kungsfågel då alltså, för man behöver inte se så långt i granskogen. Där ser man. Du, du kan väl ropa när det dyker upp fler skojigheter i näten så hörs vi av.
Absolut.
Lena Näslund finns på Häradskär i Gryts skärgård. Vi går till, jag bläddrar på här, vi går till ålen. Ålen är en fisk som har fascinerat oss människor under en väldigt lång tid. Kanske har det att göra med dess ormliknande kropp eller alla de här metamorfoserna, omvandlingarna som den genomgår. Men framförallt är det nog dess hemliga liv som triggar oss. Både Aristoteles och Sigmund Freud är ett par av alla de här forskarna som har försökt lista ut olika ålhemligheter. För ålen bär på inte minst en hemlighet, det är nämligen ingen människa som med egna ögon har sett var den parar sig. Det mesta tyder på att den europeiska ålen föds och dör i Sargassohavet utanför Nordamerikas södra östkust. Och ytterligare en hemlighet som den europeiska ålen bär på är varför alla individer tycks vara nästan helt lika, oavsett om man tar upp dem i Nordafrika eller i Nordnorge. Men nu har en Uppsala-forskare, Leif Andersson, kommit svaret lite närmare. Det har med det mystiska Sargassohavet att göra. Vår reporter Joakim Lindvall träffade Leif Andersson i hans fritidshus i försomras.
Jag stänger här, eller?
Ska du göra? Ja.
Det är en liten skyddad vik här då, så att det är rätt mycket fåglar i faktiskt.
Ja.
Flugsnappar har varit väldigt aktiva nu på morgonen och inspekterar holken.
Okej, okay, ja. Ja, det är den tiden på året.
Ja.
Vi är hemma hos Uppsala professorn Leif Andersson i hans fritidshus som ligger längs med Upplandskusten. Det är ett rött gammalt hus som ligger vid en havsvik i en liten by. Leif har varit naturintresserad hela sitt liv, berättar han. Det började med fågelskådning, vilket han fortfarande håller på med. Men när det var dags att skriva sitt examensarbete vid Stockholms universitet så blev de sill och strömming och vad som egentligen skiljer dem åt.
Jag studerade ju då sill och strömming slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och med den tidens teknik så kunde vi absolut se någon skillnad mellan sill och strömming. Det såg precis likadana ut. Och jag tyckte det var ett mysterium. Hur kan det vara så att fiskar som lever i så olika miljöer inte har skett någon genetisk anpassning? Så då tänkte jag att det berodde kanske bara på de bristande redskap vi hade på den tiden. Och nu kan vi ju kartlägga hela arvsmassan för vilken organism som helst. Och då har vi gjort det för sill och strömming. Och då visar ju så att vad det gäller sill och strömming så finns det väldigt mycket lokal anpassning. Bara här ska jag säga, i Norduppland, så har vi flera olika bestånd som kommer in och leker vid olika tidpunkter på året. Då. Och då kom den här frågan, hur är det med ålen då? För det, då kan man säga att med den gamla tidens teknik så är det precis samma sak. Inga skillnader. Alla ålar från hela Europa ser likadana ut i princip. Så ja. Då tyckte jag att nu måste vi se hur det ser ut om vi kan göra hela arvsmassan. Så då gjorde vi så att vi i samarbete med forskare på SLU i Drottningholm så har vi, fick vi ta del av prover som var insamlade från olika delar av Europa. Från Sverige, norr och till Nordafrika. Och så gjorde vi en kartläggning av hela arvsmassan för ålen. Och det visade sig att de är precis likadana över hela Europa. Så total motsats till sillströmming. På sillströmming hittar vi väldigt mycket lokal genetisk anpassning. Men ingenting på ålen.
Alltså hur är det möjligt?
Ja, hur är det möjligt?
Ja, hur är det möjligt att den europeiska ålen inte tycks ha någon genetisk anpassning för vad den än lever i för vatten? Detta trots att det kan vara stora fysikaliska skillnader på, säg, en flod i södra Italien eller en å i Gästrikland. Enligt Leif och hans kollegor har detta att göra med vad ålen blir till, och han jämför återigen sill och strömming med ål.
Vi har ju en hypotes att den viktiga skillnaden det är vad som händer vid leken och larvstadiet. För vi tror att det är den mest känsliga tiden under en fiskutveckling. Ska tänka på att när då rommen befruktas och så ska hela utvecklingen ske. Och det gör ju det i den miljö som rommen ligger då, helt enkelt. Då. Och för sillen och strömmingar så leker de i väldigt olika miljöer. Vid olika salthalt, olika temperaturer och sen också levnadsförhållanden för larverna när de har kläckts. Men för ålen så leker alla i Sargassohavet. Så den kritiska fasen av ålens utveckling sker alltid i Sargassohavet. Och sen då när de driver över Atlanten då.
Så här beskriver författaren Patrik Svensson Sargassohavet i sin bok Ålevangeliet.
Med ålens födelse förhåller det sig så. Den inträffar i den nordvästra del av Atlanten som kallas Sargassohavet. En plats som på alla sätt är lämplig för just ålens tillblivelse. Sargassohavet är nämligen ett hav som mer än ett tydligt definierat vattenområde är ett hav i havet. Var det börjar och var det slutar är inte helt lätt att säga då det inte låter sig fångas av den vanliga världens mått. Det ligger en bit nordost om Kuba och Bahamas, öster om den nordamerikanska kusten, men det är samtidigt en plats i rörelse. Med Sargassohavet är det som med drömmen. Du kan sällan helt säkert säga exakt när du träder in eller ut. Du kan bara veta att du har varit där.
Ur Ålevangeliet av Patrik Svensson. Ja, ålen fascinerar oss med sitt hemliga liv. Redan på 300-talet före Kristus så föreslog Aristoteles att ålen föds ur intet, ur bottendyn under vattnet.
Och under andra hälften av 1800-talet så skickades en ung Sigmund Freud, ni vet han som sägs vara psykoanalysens fader, till Trieste i Italien för att dissekera fram de manliga könsorganen hos ålar. Men han misslyckades. Vad man inte visste då var att könsorganen hos ålar bildas först när de når sitt slutliga stadium, blankålen, och är på väg till Sargassohavet för att para sig. Och det är just Sargassohavet som är själva nyckeln till varför inte ålar anpassar sig genetiskt till de olika platser som de lever i större delen av sitt liv, berättar Leif Andersson.
Och då ska man komma ihåg att då alla ålar, de lever ju då kanske 5, 10, 15 år i sötvatten, brackvatten. Och sen blir de silverålar som vandrar tillbaka till Sargassohavet, och där blandas de. Så det innebär att en genetisk anpassning som skulle ske här då, kommer aldrig, för att deras avkommor kanske sen hamnar i Nordafrika då.
Aha,
så det är som slumpmässigt var larverna hamnar, kan man säga, när de driver över Atlanten då. Och då är vår tolkning då att fiskar är mycket mer anpassningsbara när de har liksom i ett senare utvecklingsstadium. Så då klarar de av att anpassa sin ämnesomsättning till olika levnadsmiljöer uppenbarligen då. Men en fråga som vi vill studera nu, det är ju, är ålen särskilt bra på att klara av olika miljöförhållanden? Har den liksom utvecklat sätt att anpassa sig till olika temperaturer, olika salthalt då? Så vi känner inte till någon annan art som klarar av att ha så stort spann på miljöfaktorer utan att ha den här genetiska anpassningen då.
Ja, men det är ju helt otroligt fascinerande. Alltså, ålen framstår ju som, det är ju någon slags superorganism som klarar liksom vilken miljö den än kommer till.
Ja, det är otroligt fascinerande. Det håller jag med om.
Ja, ålen är verkligen en fascinerande fisk, både med sitt hemlighetsfulla liv men också i sin uppenbarelse. Jag minns när kollegan Mats Ottosson och jag stod och spanade en mörk augustikväll på en brygga på västkusten efter ål. Vi lyste med våra ficklampor i det mörka vattnet. Vi kunde inte med säkerhet säga om vi såg någon eller inte. Men Jessica Berglund som var med oss berättade att hon såg ett par kvällen innan vi var där.
Det var, då så stod vi och tittade ner i bryggan för att se om vi kunde se någon marel. Och så var det småfisk som simmade. Och sen så var det en ål nere. Och sen kom det en till. Och så simmade de runt stolparna. Och ibland var de så högt upp. Det kändes som att om man stack ner näven så här så blev de lite nyfikna och kom upp emot den. Och de var och ljusa på magen. Men de var helt fantastiska. Helt fantastiska. Och då tänker man på Sargassohavet.
Och vad tänker du då?
Då tänker jag att jag gillar den här bilden av att det är jätte djupt. Utom högst upp, för högst upp är det grunt. För där är det sjögräs som flyter så att det blir liksom nästan, ja, nästan som land, fast det flyter ju. Va? Då är det grunt på ytan och sen är det jättedjupt under. Och så simmar hela livet och är där uppe, ganska nära solen. Jag gillar det. Jag gillar tanken på att man ska få simma så där himla långt. Eller att man ska få vara så där fri i vattnet.
Författaren och illustratören Jessica Berglund. Men vad är det som driver de europeiska ålarna att simma över hela Atlanten för att para sig?
För det tycker man är märkligt. Skulle det inte kunna gå bra och leka någon annanstans? Då finns det inte någon annans, lite närmare ställe då. Men tydligen är de låsta i det här att det är dit de går och det är där som lekan sker. Ah. Och då leker de under samma miljöförhållande alla ålar över. Och så är det möjligt, och min tanke är att det här måste ha pågått i tiotals miljoner år.
Men vad tror du är driften till att de söker sig till just den här platsen då, Sargassohavet?
Ja, det måste ju vara så att en gång i tiden så etablerar de sin lek där och att det var optimala förhållanden för leken. Och så har de sin genetiska anpassning till att leka under de förhållandena. Och det är också där de möts och leker. Och de har inte liksom kunnat gå ifrån den strategin helt enkelt då. För den har ju varit framgångsrik då.
Men man skulle ju kunna tänka sig att precis som de flesta andra organismer, att de helt plötsligt skulle bestämma sig liksom en del av ålbeståndet skulle, nej nu skiter vi det här, nu stannar vi här i Östersjön och sen så är det en massa fördelar med det, men uppenbarligen
Nej, precis, det här har varit stabilt som jag säger, tiotals miljoner år måste det vara. Vi vet ju splitten mellan amerikansk ål och europeisk ål är 3-4 miljoner år då. Så det här måste ha pågått i tiotals miljoner år.
Mm. Leif Andersson är genetikprofessor vid Uppsala universitet och har alltså utrett det här med den europeiska ålens genetik, och reporter var Joakim Lindvall. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och nu från ålar och strax till igelkottar. För hörni, det pratas mycket om biologisk mångfald nu. På måndag inleds ett stort FN-möte för att stoppa jordens sjätte massutdöende. Det kommer bli ett digitalt möte och sen fortsätter det på plats i Kina till våren. Och det här vet Sara Sällström på Vetenskapsradion Klotet i P1 mer om.
Jag skulle säga att man kan jämföra det med klimatmötet i Paris 2015. För det var ju så viktigt för att man tog fram Parisavtalet då. Och nu ska man göra ungefär samma sak fast för biologisk mångfald. Men istället för att man som med klimatet kommer överens om att hålla världen under en viss temperaturökning som 2,5 grader, så ska man nu komma överens om nya mål för naturen. Det kan handla om hur mycket natur som vi behöver skydda och sen hur mycket vi måste försöka minska på övergödning och föroreningar som också skadar växter och djur. Och hur vi ska använda naturresurser mer hållbart. Och sen så måste man också, mycket viktigt, bestämma hur det här ska följas upp så att man vet om målen är på väg att nås och vem som ska betala.
Så säger Sara Sällström på Vetenskapsradion Klotet. Och hon har också varit ute med naturvårdare här i Sverige för att höra vad de här nya målen kan betyda.
Ja, jag tycker att det är en jätteviktig bit med, som jag hoppas blir efterspelet av det här mötet. Hur får vi de här stora globala målen att sippra ner hela vägen ner till på regional, på länsstyrelsenivå och på kommunnivå, men även till privata aktörer, så att alla vet vilka mål det är vi behöver jobba mot. Och också att den, förstås att den biologiska mångfalden, att den här krisen får den uppmärksamhet som den förtjänar.
Det sa Kajsa Björken från Uppsala stiftelsen. Och det här var alltså hämtat ur det nya avsnittet av Vetenskapsradion Klotet som handlar just om det här mötet om världens biologiska mångfald. Och det går att höra i appen SR Play eller här i radions P1 imorgon 16.03. Det kom ett lyssnarbrev från Essie Gustafsson i Malmö. När ska jag sluta mata mina igelkottar? De har kommit varje kväll klockan 21, men nu är det ju mörkt. Jag ser inte om det är dem eller om det är katter som ätit upp maten. Och med oss för att svara på det här, det är Marie Dacke, professor i ekologi vid Lunds universitet och författare till boken Taggad att leva, igelkottens liv, historiska resa och hotade framtid. God morgon, Marie.
God morgon.
God morgon. Matar du fortfarande igelkottarna?
Ja, det gör jag fortfarande. Och det kommer jag fortsätta med åtminstone hela denna månaden.
Mm. Och vad matar du dem med?
Jag använder kattmat i en igelkottsrestaurang så att jag vet att inte katten kan komma åt det.
Hur gör man då? Eller liksom, vad skiljer en igelkottsrestaurang från att bara ställa en skål?
Ja, alltså man bygger egentligen vilken konstruktion som helst med en dörr som har, eller liksom en öppning in som är lite drygt 10x10 cm. Och därigenom tar sig igelkotten, men inte katten. Så min igelkottsrestaurang, den är lavad av marksten. Och sedan ovanpå det så har jag ett kompostgaller så att inte katten kan krypa in. Men jag kan se igelkotten när den går in.
Just det. Men du, då undrar man ju så här... Vad är det som styr när igelkottarna går och lägger sig då? Är det att det blir kallt eller är det mörker? Eller kan man tänka sig att när de är nog mätta? Eller?
Alltså, man kan också svara ja på allt det. För att det finns inget specifikt datum för när en igelkott går och lägger sig. Utan det handlar egentligen väldigt mycket om hur mycket väger den och kan den fortfarande få tag på mat?
Mm.
Så när vi förra sommaren vägde igelkottar vid olika tillfällen i trädgården till boken, så precis vid den här tiden på året så hittade vi igelkottar som vägde ett kilo, några vägde ett halvkilo och några vägde bara lite drygt 200 gram. Och man brukar säga att en igelkott ska väga minst 500 gram för att klara av att överleva vintern. Så den här tjockingen på över ett kilo, den kan gå och lägga sig så snart det börjar bli svårt för dem att hitta mat. Men de här små igelkottarna som rapporteras mycket på sociala medier just nu, de måste kämpa på för att bli tillräckligt tjocka för att kunna klara sig över vintern.
Inte gå och lägga sig före 500 gram, är det så du säger?
Nej. Ja, det är liksom en grov riktlinje.
Ja. Varför finns det pyttesmå igelkottar så här sent på året?
Därför att, om honan har förlorat sin första kull, då får man komma ihåg att hon kanske parar sig, sen så parar sig i början av juni. Sedan så är hon dräktig i drygt 4 veckor. Och sedan föds de och sen kanske hon förlorar dem efter en vecka eller någonting för att någonting händer. Då kommer hon försöka att klara av och föda upp en andra kull. Och då måste hela det här börja om och då föds de ju väldigt sent. Men det är ändå värt risken för hennes del så att säga. Mm. Så det är de små sensommarbarnen som vi ser nu som är väldigt små.
Men, då blir man lite orolig nu. Är det många som inte klarar vintern då om man är född sent eller?
Ja, det är väldigt många som inte klarar sin första vinter. Det är då det absolut största bortfallet av igelkottar sker naturligt. Det är den första övervintringen. Så är det, men om åtminstone någon unge ur den här kullen överlever så var det ändå så att säga en framgång för honan.
Mm. Alltså Maria, jag fick ju vara och träffa dig. Jag har ju sett din igelkottsrestaurang och jag vet att du i bakänden på trädgården har en sovplats också där de kan ju sova på dagen, alltså på sommaren.
Ja.
Men ett ide också. Jag håller på att försöka bygga det. Jag har igelkottar, i alla fall grannen har. Jag tänker att jag skulle locka över dem. Hur gör man ett bra ide till en igelkott?
Ja, alltså det är ju roligt för att vi hittar ju igelkottar som går i dvala på en mängd olika ställen. De kan helt naturligt gå i dvala i täta häckar. Det var en trädgård där körde de in massa löv under 2 enorma buxbomsklot. Där sov de igelkottar varje vinter. Sedan så kan vi då hjälpa dem med lite olika strukturer genom att bygga någonting då. Och då kan man tänka att det ska vara kanske 40x40 cm stort, cirka 30 cm högt, som du tar en låda till exempel. Eller om du bygger någonting genom att lava tegelstenar eller så. Sen, det andra är att det måste vara vattentätt. Blir igelkotten blöt så blir den lika kall som man själv blir med en stickad tröja. Det är liksom helt verkningslöst att omge sig av härliga lager av löv om de blir blöta, för de isolerar inte längre då. Och sedan så måste det vara lite ventilerat, för annars blir det för fuktigt inne i boet. Så om man lavar, så lavar lite dåligt så att säga, så att det finns lite draghål i det hela. Sen så kan man lägga en presenning över och sedan helst kan man lägga massa jord ovanpå så isolerar det bra. Mm. Eller gräv in under en bod till exempel. Mm. Där kommer de att gilla att lägga sig.
Just det, så man kan ha dem under altanen eller något sånt där också. Ja, just det. Det behöver inte vara så krångligt, men torrt och löv, ja. Löv.
Ja. Ja, precis.
Ja. Mm. Men suveränt Marie, jag vet att vi kommer höras av igen senare i år. Jag tänkte att du skulle vara med och snacka lite böcker i Naturmorgon framigenom.
Det ska bli jätteroligt, det ser jag verkligen fram emot.
Ja, vad roligt. Tack för att du var med idag, ha en fin lördag.
Tack, hej då.
Marie Dacke, professor i ekologi vid Lunds universitet och bland annat experter på igelkottar. Kläder efter väder. Åh, vilken underbar morgon. Det är ju helt fantastiskt. Alltså så där kan det låta om fältreportrar i Naturmorgon. Och de menar det helt säkert. Men jag vet att inte alla tycker att allt är lika superkul hela tiden. Jag ska återkomma till det, men först måste jag faktiskt läsa det här mejlet. Det är från Mona Sofie. För en dryg vecka sedan hörde jag ett konstigt ljud på farstukvisten som har fönster på sidorna men är öppet fram. Där på fönstret satt en kungsfågel som inte verkade förstå att det var öppet åt andra hållet. Jag höll fram mitt högra pekfinger och tänk, den accepterade att kliva på. Så sakta förde jag den mot frihet och fick på vägen känna att den knappt väger något och hade en vacker krona på huvudet. Det var en upplevelse jag inte kommer glömma. Det där är ju någonting som man skulle kunna... Åh, vad fantastiskt såklart. Men Lena Näslund, helt ärligt, du är i Grys skärgård nu. Och det handlar om fågelräkning. Alltså, du ska sysselsätta dig med något du tycker är intressant, men vågar du erkänna att du inte tycker att det är det roligaste du vet, att räkna fåglar på sträck?
Alltså, sträckfågelräkning är kanske inte min favoritsysselsättning, bara för att jag tycker att det är så otroligt svårt när sträcken kommer långt, långt bort, och så kan jag möjligtvis se att det är prickar som flyger där bort, och så säger ni klockrent, det där är prutgäss eller det är, ja. Och då undrar jag alltid, hur kan ni se det?
Ja, ibland är det jättesvårt för oss också. Nu till exempel när solen kommer upp så blir det rakt motljus, och då är det silhuetter, men man känner igen dem på flykt sätt och hur flocken rör sig och högt eller lågt och samlat eller inte. Så det är ett antal olika faktorer som sammantaget gör att ja, men det, där har vi en småskrockflock, eller här kommer svärtorna med sina vita vingspeglar och sådär. Så det är detaljer ibland.
Mm. Ja, nu har ni varit samma gäng som har stått under veckan på och räknat sträcken. Är det sträckräkning det roligare, tycker du, än det här att plocka i näten? Och...
Ja, det är ju två sidor av samma mynt, kan man väl säga. Visst är det så. Nu har vi väldigt tydliga roller den här veckan i laget. Några är liksom de som jobbar i näten och vi står här och räknar sträck och titta och kolla runt på ön vad som finns och sådär.
Mm.
Och det är roligt. Här kan man stå, tycker jag. Även om det är ganska lugnt. Man vet aldrig. Rätt sådär, det dyker upp något spännande.
Just det. Ja, häromdagen, då var det väldigt roligt. Och då var det även kanske lätt för en novis att kunna hänga med på vad som hände.
Ja, då hade vi lite mer sydostvindar. Sträcket kommer lite närmare här. Och vi hade, ja, väderförhållandena gjorde att det kom bra mycket prutgäss till exempel. Vi hade över 5000 prutgäss, och då var de några hundra meter ut här bara.
Just det, för här står vi nu på Bunkerberget, och vi har ju flyttat oss från liksom enbuskarna och det här inbäddade landskapet med bara öppet hav framför oss. Ett lågt tärnskär och sen några lite högre kobbar. Utterklabbarna, ja. Precis. Och då kom de alltså så att det gick, jag tror att bilden finns på Naturmorgons hemsida.
Just det.
Så att det verkligen gick att urskilja de här vackra fåglarna. För
ja,
det
är fantastiskt. Frutgäst. Fantastiskt vackert.
De är liksom mörka med nästan svart.
Ja, de är väldigt mörka, lite ljusa på buken, och så har de som en liten vit halvmåne på halsen, liksom de gamla fåglarna i alla fall. Och väldigt små näpna, kan man väl säga, för det var gäss jämfört med stora grågäss och sädgäss.
Just det, och ni antecknar allting som kommer förbi här då?
Ja, vi håller koll mellan 7 och 11, den standardiserade räkningstiden.
Just det.
Under dagarna här då. Mm.
Så då har det låtit, vad var det, småskraket till exempel?
Ja, igår var det väldigt mycket småskrak. Idag började det väldigt lugnt här, men rätt sådär så kommer det en stöt, det vet man inte. Igår var det nästan 800 småskrak, vilket är en väldigt bra siffra.
Mm. Så och sen för en liten stund sen bara, då kom det över en fiskljus här.
Ja, den var ovanligt sen, det var det första vi såg i veckan här också så. Det blev 803 för veckan här.
Ja, det är ju rätt bra.
Ja, det är trevligt. Det är ju ändå rätt mycket olika fåglar. Mm. Absolut.
Du, och så gick det förbi några gräsänder nu på morgonen. Så ni har lärt känna liksom de lokala fåglarna också?
Ja, just det. Det är våra grannar här. De håller till i vikarna norr om oss här. Och så kör de sina runder och hittar sina födoställen längs med klipporna här.
Mm.
Och lite annat, andra änder med där också, blandat in sig lite grann, bläsänder och någon skedand och någon snattarand och sådär. Så. Mm. Inte bara gräsen, men de flyger fram och tillbaka här, och de är ju väldigt nära, så de, helt plötsligt så kommer de in i kikabilden när vi tittar på något som är långt bort. Oops! Alltså,
ja, det var de. Men du, här står ni också liksom vaggade hela förmiddagarna av havet.
Ja, ja, det är en känsla, verkligen. Det är härligt.
Just det, och det var, kan jag tänka mig då, rätt fint skådespeleri i början på veckan efter den hårda blåsten förra veckan.
Mm. Jo, men då Då dyker, och det har varit, nu har det gått över till lite mer väst, eller nu blir det sydlig vind i sig, men blir det åt ost då kommer sträcket närmare, då får man se mer. Och sen blir det lite mer nordliga vindar, då sätter det fart på sjöfågelsträcket också längre norrifrån, så då kommer de strykande här ut med kusten och ibland en bit ut. Idag är det mycket så kallade horisontankor, man ser långa ejdersträck, det mesta ända långt ut vid horisonten som en rad med prickar bara.
Ja. Ja, det är det som jag tycker är så svårt.
Ja, det är inte lätt.
Nej. Gunnar Ölvingsson. Ulf Larsson, vi har fått en fråga ifrån Lennart Torstensson. Han undrar, fåglarna när de är på flytt nu då, över öppet hav, alltså ser de närmaste land, här är ju då Gotland och sen har vi Baltikum, ser de?
Alltså, det beror säkert lite på vad det är för fåglar också. Till de här änderna och gässen, de har säkert bättre koll på vad de har runt omkring med en tätting som kanske sträcker ut från Baltikum. De går ju på något helt annat, de går ju på kompass och på, när de flyttar. Och flyttar ju också i mörker.
Mm. Du, han undrar också hur högt de flyger.
Ja, det är också... När man står här över en dag så är, och det är olika vindar för olika dagar, så märker man ju också att fåglarna hittar liksom olika nivåer lite beroende på hur förutsättningarna är. Så att gäss och änder, de kan variera lite olika. En rovfågel som kanske kommer insträckande över havet flyger ju oftast väldigt lågt. De kanske har börjat på Gotland under morgonen och så kommer de här precis över vattenytan. En tätting då som kanske börjar långt bort, de kanske hittar de här mer optimala vindarna ganska högt upp då. Det där är nog också ett sånt här område där det pågår forskning om exakt var i vilka luftlager olika fåglar flyttar vid olika tider och så.
Just det. Och det får man ju inte veta genom ringmärkningen. Nej. Utan det är nya såna här ljusloggar och sånt där. Ja, vi ser ju, vi står på tå ner mot området där näten sitter. Ska vi kolla om det verkar vara något drag där nere? För ni kör med lite kontakt med walkie-talkien.
Absolut, det är bästa kontaktsättet här ute på ön. Hur ser det ut i nätgatorna? Är ni på runda? Hittar ni några fåglar i näten?
Det är ganska lugnt. Det är lite grann. Någon svarthetta, någon gransångare och sådär. Hur har ni det på sträcket? Får det någon fågel?
Inte mycket just nu, men rätt som det är så kommer det kanske en stöt. Enstaka småskrakar, mycket ejdrar ute vid horisonten.
Kanon. Och då är frågan till slut, de här fåglarna som får ringar, har vi fått en fråga också. Återfynden, återfångster, hur ofta får ni det?
Det är inte så ofta egentligen, utan det är kanske någon om året eller sådär, men det är ju främst då rödhake och kungsfågel som vi får återfynd på, eftersom det är de vi märker mest av här ute. Och vi har fått återfynd i, jag kan säga, västra Europa, Danmark, Tyskland, Holland. Sen vet jag att vi har fått en kungsfågel som varit fångad i Marseille också, i Frankrike.
5-6 gram som har flugit till Marseille, det är bra gjort. Ja, så här rullar det på en fågelstation. Längst ut i Östgöta skärgården.
Ja, Östgöta skärgården, Gryts skärgård. Jajamän, var det Gunnar Ulvinsson och Ulf Larsson vi hörde på slutet här, eller?
Ja, och så Claes Nilsson.
Jajamän, och Lena Näslund som är vår fältreporter. Tack så mycket hörni för den här fina morgonen. Det är dags för veckans kråkvinkel. Här är Lisa Henkov.
Det finns platser där man inte ser så tydliga spår efter människor. Jag var på en sån plats häromdagen. De skrovliga klipporna skymde kontakten med bebyggelse och vägar, och framför mig bara havet. Ljudet av små, glittrande, kluckande vågor. Där känns evigheten nära, ja bokstavligen inom räckhåll, med klippornas betryggande ålder under mig. Vågornas tidlösa ljud.
Solglittret på vattenytan är som en glättig paljettkostym i ständig rörelse. Jag kom att tänka på en artikel jag läst i National Geographic. Enric Salla heter skribenten och havsforskaren. Han ville undersöka mänsklig påverkan på havets ekosystem och hur havet är utan mänsklig påverkan. Forskarna hittade en avlägsen ögrupp i Stilla havet och började undersöka och mäta. En av öarna var helt obebodd och där var vattnet klart. Hajar simmade och massor av fiskar, korallrev. De såg enorma musslor, en art av jättemusslor, större än någon annanstans. Och så många. När de mätte vattenkvaliteten kollade de också virus och bakterier. Det brukar alltid finnas och de är ju osynliga. Det var extremt låga halter. Runt den obebodda ön fanns knappt några virus och de bakterier som fanns var till stor del små fotosyntetiserande bakterier. Med ökande befolkning på öarna syntes mer virus och bakterier i vattnet. Och dessutom sådana sorter som förknippas med sjukdomar. Jättemusslorna var betydligt färre vid bebodda öar eftersom de plockades för husbehov. Forskarna undersökte vidare i akvarier ombord och kunde konstatera att det var musslorna som renade vattnet också från bakterier och virus. Snabba var de. De filtrerade bort tillsatt virus på bara 12 timmar. Att musslor skulle rena vattnet från virus var inget forskarna tänkt på när de inledde studien. Så mycket vi inte vet om hur naturen fungerar och hur hjälpsam den biologiska mångfalden kan vara. Jag blickar ut över havet igen. Det är inte det minsta orört, men det ser orört ut där det glittrar i solen. Som solen kan ha glittrat och vågorna kluckat långt före de första människorna. Eviga element i en tid som rusar i människosinnen. Vi kommer aldrig få veta hur havet var före mänsklig påverkan. Ändå, när jag sitter på klippan, är det som en sorts sinnesfrid infinner sig. Ett djupt inre lugn inför allt det storslagna.
Mm. Det var Lisa Henkov i veckans kråkvinkel. Och vi avslutar Naturmorgon med en ny tävlingsfråga. Denna vecka söker vi en mästare i kamouflage. När ålar och skrubbskäddor och andra läskiga typer kommer simmande försvinner den och blir ett med underlaget. Bara ögonen sticker upp. Den går under två olika namn. Det ena syftar på finkornig havsbotten. Det andra på fyrbenta hovdjur. Kring ettårsdagen börjar en förvandlingsprocess där lille han blir stora hon. Och svaren kan ni skicka till naturmorgon@sverigesradio.se eller till postadress naturmorgon 35930 i Växjö. Jag tar frågan igen här då. Denna vecka söker vi en mästare i kamouflage. När ålar och skrubbskäddor och andra läskiga typer kommer simmande försvinner den och blir ett med underlaget. Bara ögonen sticker upp. Den går under två olika namn. Det ena syftar på finkornig havsbotten och det andra på fyrbenta hovdjur. Och kring ettårsdagen börjar en förvandlingsprocess där lille han blir stora hon. Rätt svar på förra veckans fråga, det var blåmossa. Man kan höra mer om den på vår webb. Vinnare var Rickard Lärkäng i Göteborg, Lena Hervén i Kyrkult och Gun Selén i Spekeröd. Vi har fått ett mejl från Peter Lundman som skriver: vi åkte skridskor vid Häradskär i mars 2010. En älg simmade där ute bland skären. En havsörn hängde i luften över den simmande älgen. Och på Häradskär har vi alltså ringmärkt fåglar den här morgonen. Nästa vecka undrar vi, vad gör fladdermössen på hösten och hur kommer det sig att flera av dem söker sig in till städerna? Vi tar oss till Västergötland där vår fältreporter Josefin Nilsson möter fladdermusexperten Petter Boman. Och så möter vi världens äldsta nu levande djurart.
När du tar ner handen och bara lyfter upp den. Titta, nu är den i din hand. Oj, oj, oj. Det är alltså så att den har två spröt i bakänden och så en lång ledad kropp. Den kan böja sig hur som helst under den här tunna sköldpaddsfärgade skölden.
Precis. Och den är väldigt... Den ser ut lite som de här dolksvansarna som finns i Stilla havet, som är mycket större. En helt annan typ av kräftdjur för övrigt, som inte alls är särskilt nära släkt med de här. Mm. Men de har ju ett hårt bepansat skal. De här skalen är alltså väldigt, väldigt lite broskartat mjuka. Så det är inte mycket skydd mot rovdjur.
Nej. Ja, över 100 miljoner år har det här djuret sett likadant ut. Och just i år kan man alltså se dem på Öland. Deras långlivade livsstil rymmer ett ägg som kan vila i åratal. Och senast de sågs var 7 år sedan. Hörrni, om ni känner att jag missade naturmorgon så finns det ju en repris i natt 16:45 och sen på måndag kväll 19:55. Nu återstår att säga att naturmorgon produceras av Helena Söderlund. Tekniker idag var Andreas Tosting, fältreporter Lena Näslund och jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Hej då!